Amen. Det var en gammal sång som kom till, men det är ju ofta så att det gör det när man är i min ålder. De är ju gamla sångerna som kommer, men det var en sång av Lina Sandell. Det var en vers där. Ack, har Kristus endast blivit för ditt hjärta riktigt stor. Se, då måste du bekänna inför världen vad du tror. Den där sången är fantastisk. Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig. För det kostar att följa Jesus. Kanske vi kan sjunga den sången sen. Ja, vi får se. Men jag tänkte på den också. Ack, har Kristus endast blivit för ditt hjärta riktigt stor. Vad är det för en Kristus vi har? Det är med Jesus. Och vad betyder han för dig och mig? Det var det som låg på mitt hjärta här nu. Sen jag hade sökt i ordet. Och jag har skrivit ner lite i min bok här. Får se hur mycket vi hinner ta. Det blev lite så för mig när jag läste i dels i andra Korinterbrevet som jag ska läsa från nu, det femte kapitlet. Men också ska vi hålla oss lite i Kolosserbrevet. Det blev så levande för mig. Det här, hur ser vi på Jesus? Och vem är Jesus i våra liv? Och vad betyder han egentligen för oss? Och är det inte lätt att det kommer in slentrian också i vårt kristna liv? Att vi tappar bort lite utav den där fantastiska kärleken till Jesus och allt det han har gjort för oss. Och ja, vi ska titta på det lite i alla fall, tänkte jag. Jag har satt som rubrik, i Jesus har vi allt. Vi läser andra Korinthierbrevet, det femte kapitlet där. Det handlar om, står det i folkbibeln, om försoningens tjänst. Vi kan läsa ifrån, vi kan titta från vers 16 i det femte kapitlet i andra Korinthierbrevet. Det handlar om att känna Jesus. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så, säger Paulus. Och så står det, vi kan fortsätta att läsa lite grann där. Alltså, om någon är i Kristus, är han eller hon en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Varför? Jo, så står det, ty Gud var i Kristus. Gud Fadern var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Vad betyder egentligen det här? Vad betyder det? Ja, det tål att fundera på. Att Gud som har skapat allt och gjort allt, skapat alla människor, att Gud själv sände sin enfödde son Och var i Kristus står det. Han var i Kristus. Och han lät sig försonas. Han lät sig försonas med världen, med oss. Thoralf Gilbrandt skriver: det var världen som hade förbrutit sig och som måste försona sig med Gud. Men här kommer allt från Gud, som intog människornas plats och själv åstadkom gottgörelse för världens synd. Gud var i Kristus, inte bara som den helige guden, utan även som det syndiga människosläktet. Det är ofattbart. Det kan bara ske genom att han älskar oss så mycket. Det kan bara ske. Vem är han? Vem är Jesus, Guds enfödde son? Vem är han? Och vem är han för dig och mig? Vad betyder han? Är han bara en kompis eller är han? Han är en vän, sjöng vi. Han är en vän. Vi läser lite ifrån Kolosserbrevet. Vi ska läsa en del därifrån Kolosserbrevet. Det första kapitlet och från, ja, vad ska vi börja med? Det första kapitlet, vi kan läsa ifrån vers 13. Han, Gud, Fadern, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och fått förlåtelse för våra synder. Vem är Jesus? Han är den osynlige Gudens avbild. Först född före allt skapat. Innan någonting var skapat fanns han. För i honom, i Jesus, skapades allt i himlen och på jorden. Genom Jesus. I honom, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting. Allt består genom honom. Tänk dig, allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Hela fullheten. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himmelen. Nu ska vi kunna säga amen där, för det räcker egentligen. För där har vi ju alltihop. Eller hur? Så i honom, han, Jesus, uppehåller allt liv. Det är därför vi sitter här idag. Hela skapelsen upprätthåller han genom sitt ord. Så mäktigt är Guds ord. Och han är källan till allt liv. Genom honom skapades vi, du och jag. Till honom. Allt som är skapat till honom är hans eviga egendom. Och inget kan tas ifrån honom. Allt det som är skapat till honom är Guds, alltså Jesu eviga egendom. När skapelsen gick förlorad genom synden kom Jesus själv för att fullborda Guds återlösningsplan som var planerad ifrån begynnelsen. Och en dag kommer köpebrevet att överlämnas till honom, står det i Uppenbarelseboken, det femte kapitlet. Det står i vers 19: ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Vad betyder det? Ja, Jesus är allt det Gud Fadern är. Han är allt. För han har låtit hela fullheten bo i honom. Jesus är allt som fadern är. Och här finns någonting som är stort. Så stort. Om vi fortsätter att läsa där lite till. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender. Också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram för sig, inför sig heliga och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och så som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er, och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som genom tider och släktled varit dold, men nu har uppenbarats för hans heliga. För de ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Vad är detta? Här står det att Jesus Kristus är Guds stora, största hemlighet. Det här är en hemlighet som har blivit uppenbarad i vår tid. En hemlighet från Gud, nämligen Jesus Kristus i oss, härlighetens hopp. Jesus är Guds hemlighet. Det är Jesu persons hemlighet som är Guds hemlighet. Det kände man inte till i det gamla förbundet. Men det blev uppenbarat när Jesus kom. Här finns en hemlighet som Paulus predikar om. Och det står, honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet. För att vadå? Jo, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Det är därför Paulus predikade och förmanade varje människa och undervisade varje människa med all vishet. För att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Vi ofullkomliga skulle ställas fram inför Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som mäktigt verkar i mig, säger han. Och han säger också i det andra kapitlet: jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er. Och för de som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen. För att det ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord. Vad är det Paulus säger här egentligen? Varför varnar han här och förmanar? Och vad är det han säger? Att han har en oerhörd kamp för att ställa fram varje människa fullkomlig inför Gud. Vad menar han egentligen här? Om man läser varför säger han så här? Ja, om man tittar på vers 8 så ser man att någonting har hänt i församlingen i Kolosse. För han säger Paulus, se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggt på mänskliga traditioner och stadgar. Och, vad säger han sen? Och inte på Kristus. Det var där trons grund skulle vara. Det var den på den grunden man skulle vila. För vad var det med hemligheten? Jo, Guds hemlighet var Jesus Kristus. Och i honom fanns ju allt. Gud själv. Hela hemligheten. Alltså, fadern är i Kristus. Vi läste ju det här. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Jesus. Hela fullheten. Kan det bli större? Kan vi få något mer? Absolut inte. Det finns inget mer. Det här är världens, universums största hemlighet. Jesus Kristus, Guds son, som har blivit uppenbarad. Och i honom har vi fått fullheten. För att vi ska ställas fram inför fadern fullkomliga. Om vi kunde fatta lite av detta, vad det egentligen betyder. Här framgår att det fanns en irrlära i Kolosse. Bedräglig filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Och läser man i inledningen till Kolosserbrevet så skriver, det står ju inte där, men i inledningen när man berättar om Kolosserbrevet, så där är det Thoralf Gillbrand som skriver att det hade kommit in villolärare i Kolosse som lanserade någonting nytt. Och resultatet av denna villolära blev att Kristus och hans frälsning hamnade fullständigt i skuggan. För det är ju så med all villfarelse och irrlära. Vad är irrläran till för? Jo, att ställa Kristus lite åt sidan. Att ställa Jesus åt sidan så att man inte ska se honom. Så att man inte ska förstå Guds hemlighet och förstå att den hemligheten tillhör oss. Eller hur? Alla irrläror ställer Jesus åt sidan. Tänk på det. Hans namn som är över alla andra namn. Det är Jesus som är stötestenen. Han är hörnstenen för de som tror, men stötestenen för de som inte tror. Det är hans namn. Och på samma sätt är det med den helige ande. För det är den helige andes gärningar vi läser om, apostlagärningarna. Den helige ande som ska uppenbara Jesus för oss, honom ställer man också åt sidan i villfarelsetider. Ja, han säger det, Thoralf Gillbrand, att Jesus och hans frälsning hamnade fullständigt i skuggan. Och så säger han, och därför finner aposteln det nödvändigt att ge läsarna en tydligare förståelse av Kristi person och gärning. Det är det Kolosserbrevet handlar om. Det han har gjort för vår eviga salighet gjorde han inte bara för en grupp invigda. Nej, det var inte bara för någon liten hemlig grupp särskilt utvalda och hemligt invigda. Utan det här gjorde han för alla människor. För att alla skulle få detta och kunna ta del av det. Därför har aposteln lagt sig vinn om att förmana varje människa som vi läste förut och undervisa varje människa med all vishet och ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus, står det. Det är intressant när man börjar studera och läsa så här och man ser. Paulus, han räknar ju upp i Kolosserbrevet mycket om Jesus. Det är ju ett Jesusbrev, Kolosserbrevet. Han framhåller Jesus som fullkomlig, som fullheten. Och det är som att han vill säga, vad mer behöver ni? Vad är det ni söker efter? Vad är det ni vill ha utöver Jesus? Finns det något som vi behöver mer än Jesus. Det är ju så han säger i Kolosserbrevet. Finns det överhuvudtaget någonting som kan vara värt att fatta tag i när vi har fått allt i Jesus Kristus? Är det tillräckligt för dig och mig? Jag tänker på den här sången. Säg, har Jesus för dig blivit riktigt stor? Är det inte det vi behöver fatta tag i idag? Jag tror vi har tappat mycket på vägen. Jesus är inte längre stor för oss. Vi tror inte, vi tvivlar. Vi söker i så mycket annat idag. Och i en del sammanhang talar man inte om Jesus längre, knappast. Ja, man talar om Gud, men man har så mycket aktiviteter. Och förut så trodde man att om man bad, ja, då kunde en människa få uppleva frihet. Ja. Nej, nu är det 12 steg till det och 10 steg till det och så 7 punkter till det. Ja. Vad är det för dumheter? Ja. Där vi har fått allt i Jesus. Eller hur? Visst behöver vi komma tillbaka till sanningen i Guds ord. Guds ord. Vad är bättre? Ingenting. Det går inte att jämföra med något annat. Allt upprätthåller han genom sitt ord. Vad säger han här? Ja, jättemycket. Ska vi läsa lite ifrån Kolosserbrevet 2? Ska vi läsa från vers 9 då? I Kolosserbrevet 2. Nu talar vi om Jesus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni, du och jag, uppfyllda. Han, Jesus, som är huvudet. Över vad då? Över några makter? Nej. Över alla makter och väldigheter. Alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna. Vet du att du är omskuren? Det visste du inte. I honom blev också ni omskurna. Inte med människohand. Utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur. Och du är begravd. Begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom. Hur då? Jo, genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem, står det. Oj! Fadern har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Vi är friköpta. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Vi är skapade genom honom. Vi är hans kropp, församlingen. Vi är försonade med Gud Fadern genom Jesus Kristus som bor i oss. Vi lever i honom, vi får rotas och uppbyggas och befästas i tron, säger han. I honom är vi uppfyllda, fullkomliga. Vi är omskurna med Kristi omskärelse, avklädda vår syndiga natur. Begravda med honom i dopet, återigen uppväckta genom tron. Levande med Kristus som förlåtit oss alla våra överträdelser. Det tål att repeteras. Vårt skuldebrev är utraderat. Fast spikat på korset. Och vad väntar oss? Segerkransen väntar oss. Vi har dött bort från världens stadgar. Ja, det är underbart. Det är underbart om vi som Guds folk kunde förstå vad vi har fått i Jesus. Och ändå så är det så mycket som vi inte nöjer oss med. Vi vill ha mer, ständigt mer. Nya upplevelser, nya uppenbarelser och allt, liksom allting ska vara nytt hela tiden. Istället för att vi går tillbaka till Guds ord och vilar tryggt på ordets grund. Och i Kolosserbrevet 2:15, när det står att han har klätt av välderna och makterna, så står det där också att, skriver Thoralf Gillbrandt, att okkultismen hade fått ingång i vissa judiska kretsar. Och vi måste räkna med att den också kunde tränga in i de nya kristna församlingarna, står det. Och vad var det egentligen det handlar om? Ja, men om vi tittar i Apostlagärningarna, i det 13:e kapitlet till exempel. Apostlagärningarna 13. Så står det att Barnabas och Saulus var avskilda för en uppgift. Och de blev utsända av församlingen. Och när de hade blivit utsända av den heliga ande, så står det i vers 4, så for de ner till Seleucia och därifrån seglade de till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan for de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som bedrev trolldom, en falsk profet vid namn Bar Jesus. Han höll till hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elymas, han var en trollkarl, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Saulus, som även kallas Paulus, uppfylldes då av den heliga ande och spände ögonen i honom och sa: du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, ska du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar. Det var sådant som hade kommit in. Och vi läser också i det 19:e kapitlet i Apostlagärningarna, står det också en sån händelse. 19 och 13. Det hände ju väldigt mycket på den här tiden. Människor blev frälsta, befriade, lösta, helade och upprättade på alla plan. Men då står det så här i 19 och 13 att samtidigt med detta så står det att några kringvandrande judiska andutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överste präst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag till och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och så kastade den onda anden sig över dem och övermannade dem och misshandlade dem, står det. Och på grund av detta så var det många av dem som trodde, står det i vers 18, kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Alltså det här var många som hade varit inne i det okulta. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad det var värde och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Idag har vi ju, alltså överallt finns det ju det här okulta runt omkring oss. Jag såg det när vi hade annonsen förra gången i Linköpingsposten. Under oss så var det någon sån här stor man som skulle komma, någon sån här, det var seans, vad han nu heter, Terry Evans, det är tydligen någon sån här berömd, han skulle komma till Linköping. Det var också en annons att, och det brukar samla massor med folk och gå på seanser och inom spiritismen då var. Och det är ju inte bara spiritismen. Det finns ju tv-program idag. Det är ju fullt på tv om det övernaturliga, liksom. Det okända, om man liksom, ja. Det finns väldigt mycket idag. Det finns nog mer idag än vad det fanns då. Nästan, tror jag. Överallt, överallt, överallt. Men om vi tittar på Kolosserbrevet igen då. Tack Jesus, vi prisar dig, Herre, vi lovar dig. Vi var på Kolosserbrevet i andra kapitlet. Då säger Paulus i vers 18 i det andra kapitlet. Låt er inte fråndöma segerkransen av någon som ger sig hän åt ödmjukhet och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsaker upplåst i sitt kötsliga sinne. Och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen en tillväxt som Gud ger, stöd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Här är någonting väldigt intressant som Paulus säger. Låt er inte fråndöma segerkransen. Vad innebär det? Jo, vi kan tappa bort vår seger och vår tro som vi har fått i Jesus. Trots att vi har fått allt detta och äger allt detta, har fått så mycket, så kan vi tappa bort det vi har fått av Herren. För vad är det egentligen han säger här? Jo, han säger att det som kännetecknar många villfarelser, det är att de erbjuder de troende något mer än det de redan äger. Kom så ska du få, liksom. Du ska få, man lovar otroligt mycket. Och det är så lätt att man blir bedragen utav alla löften. Bibeln talar mycket om falska profeter och falska herdar, falska lärare. Det är så lätt att man byter bort all den fullhet vi har fått i Jesus Kristus. Därför att vi får löften om något mer än det som vi redan äger. Det är det villfarelserna gör. Om du gör si eller gör så, så ska du få detta. Man erbjuder de troende något mer än de redan äger i Kristus. Och vad innebär det? Jo, det Kristus, det Jesus har gjort, är inte tillräckligt. Då säger man ju det. Det är inte tillräckligt. Utan något mer behöver läggas till. Och det var detta som Paulus stötte på. Villolärarna i Kolosse tycks ha framställt det så att Kristus, det Kristus ger, räcker inte. Och det reagerade Paulus mot. Han reagerar, och det är därför han går till rätta med dem här. I Kolosserbrevet. Det är något mer man behöver lägga till. Idag finns det så mycket i det dunkla. Det är så mycket man ska söka i både det ena och det andra. Man söker inte Jesus, man söker inte källan. Utan många människor idag erbjuder, de har en egen hemlighet. En egen hemlig kunskap som man erbjuder människor. Man har en särskild uppenbarelse, en särskild kunskap. Och detta är ett försök från människor att faktiskt komma längre och högre än det Paulus erbjöd här. Man ville erbjuda något mer. Du kommer högre, du kommer längre om du gör så här eller si eller så. Det räckte inte med det som han erbjöd. Och därför så vill han tala om för dem vem Jesus är. Vem Jesus är. Här handlar det också om änglars tillbedjan. Det finns det idag också, man tillber änglar. Den här tiden präglades av en förandligad avgudadyrkan. Och den var lika farlig som tillbedjan av träd och stenar. Det var en direkt tillbedjan av andemakterna. En direkt tillbedjan genom avgudabilder. Och nu hade man börjat att söka direkt kontakt med makterna. Så långt går det när människor börjar söka sig ut i det andliga och inte vet vad de håller på med. Man sökte en medlare genom änglardyrkan som kunde träda fram inför Gud. En hjälpare, en medförlösare. Det finns på många områden också, på många andra områden. Och detta sa man kunde endast ske genom gnosis, intellektuell kunskap, en hemlig insikt vunnen genom mystiska upplevelser. Och Paulus budskap är ett. Det finns inget mystiskt, det finns inget hemligt, det finns bara en, och det är Jesus. I honom bor hela fullheten. I honom har vi fått allt. Det finns inga hemliga vägar till Gud. Inte en enda. Som är beredda för några få utvalda. Det finns bara en väg. Och den är öppen för alla. Amen. Det är underbart att veta. Och det är därför det är så bra att läsa om vem Jesus är i Kolosserbrevet. Och allt vad han har gjort. Och vilka vi är. I honom, i Kristus. För då kan vi komma till ro. Då kan vi komma in i vilan. I Jesus. Och istället komma in i försoningens tjänst som Paulus talar om. Och få tjäna honom. Och så behöver vi inte fundera så mycket på det andra. Ja, det finns mycket här. Och i Kolosserbrevet, om vi avslutar där, det tredje kapitlet, kan vi avsluta där och läsa några verser. Tredje kapitlet i Kolosserbrevet. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom, står det. Och så står det i vers 16. Låt Kristi ord bo rikligt hos er. Med all sin vishet undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom, står det. Det var det Paulus ville säga. Han ville tala om för dem. Ha fokus på Jesus. Gå den smala vägen med Herren. Följ Jesus. Och så berättar han allt vad vi har fått i honom. Därför att han varnade dem, låt ingen bedra er med bestickande ord. Utan precis som du tog emot Jesus Kristus som Herre, så lev nu också i honom. I allt det som han har fullkomnat åt oss. Det kan inte bli bättre. Vi kan inte få mer. Gud har uppenbarat sin största hemlighet i tidsålderns slut. Och det är Jesus. Och i honom, i Jesus, har vi allt. Vi har allt det. Kan du förstå? Det kan vi inte. Vi kan aldrig förstå det. Men det är så mycket som vi drar oss bort idag i världen. Det är så mycket. Om vi får in detta i våra hjärtan, att vi är i Kristus och han i oss, och att vi har fått allt. Priset är fullt betalt. Vi behöver inte söka något mer. Om vi ska söka i något, så är det i Jesus. För varför skulle vi söka någon annanstans? Du kan gå till Jesus. Han är svaret. Han har alla svar. Han fyller alla dina behov. All din längtan. Han är den som kan ge dig det du behöver. Och framförallt, han är den som ger oss evigt liv. Han är den som har gått före och öppnat dörren. Varför ska vi söka och rota en massa bråte? När vi ändå har fått det absolut bästa. Och det var detta som Paulus ville tala om till församlingen i Kolosse. Och varna för. Och det behöver vi, du och jag, varna för idag också. Jesus är frälsningen. Evangeliet, det glada budskapet, har vi. Men samtidigt finns det en annan väg som går vid sidan om. Och det är en väg där människor söker ständigt större grejer, större upplevelser, nya uppenbarelser som inte finns i ordet. Finns det inte här i Guds ord, så bry dig inte om det. Kasta det på soptippen. Kan du inte finna svaren i ordet, då är det ingenting att ha. Allt som står i ordet, det är där vi ska söka. Och det var det som står i Saltaren, att hans ord är ljuset på vår stig. Guds ord lyser upp stigen. Och vi ser inte längre än vad ljuset lyser. Men vi får gå i ljuset sakta framåt. Och kom ihåg, det var ingen motorväg han talar om. Utan det var en stig. En stig. En smal stig. Och vi är kallade att följa Jesus där. Och allt har vi i honom. Allt. Han är ljuset. Han är själv ljuset på stigen. Gode Gud, bevara oss ifrån alla influenser som finns i denna världen. Ifrån mörkret. För Herren har avklätt välderna. Han har förevisat dem offentligt. Jesus har makten. Han har krossat ondskans makt. Om vi bara är i Kristus och lyder honom och följer ordet, då vandrar vi med honom i detta. Så varför söka i någonting annat? Är du tveksam när du stöter på något, så gå till ordet. Gå ner på knä och fråga Herren. Tala med Herren. Vad är detta? Ge mig urskiljning. Ge mig den här gåvan att skilja mellan andra. Så ska Herren visa dig. Och han ska uppenbara sig själv för dig. Genom sitt ord. För det är ordet han talar till oss. Vi har fått det här ordet. För att vi ska ha någonting att följa. Amen. Amen. Jag slutar där.